Då vill jag bara säga att jag, när jag fick det här temat, sök Guds ansikte och liksom kring lärjungaskap, så bara var min spontana tanke, och jag är ju ganska ofrum, och då är det, var det liksom att bara, ja men det behöver väl inte ni ha undervisning om. Det är ju bara att göra. Alltså vadå? Vad är problemet? Va? Men har alla en bibel? Det är det fritt att tillbe och följa Jesus i det här landet? Ja. Då så. Då går vi, tar vi en kopp kaffe. Nej men alltså, vadå? Och jag vet att jag provocerar lite. Så. Om man skulle fråga människor så här, hur, när ni tänker kring lärjungaskap, är det någon här inne som bara känner så här, nej, nu är det för mycket bön i mitt liv? Och nu bara, jag går loss på Bibeln, alltså det är för mycket, jag kan inte hejda mig. Det har liksom gått över alla gränser. Jag har svårt att äta och sova, det är liksom bara Guds ord hela tiden. Nej, det är ingen här som känner att man läser för mycket. Nej. Utan de allra, inte ens jag heller. De allra flesta, när vi pratar om detta, när vi pratar om lärjungaskap, när vi pratar om att följa Jesus nära, för det är det vi kör nu här den här timmen. Ni får gärna, har ni en bibel med er, så får ni gärna liksom ha den beredd. Så. Och annars fanns det några lånebiblar här. Så. Nej, men att de allra flesta utav oss, när vi pratar om detta, när vi undervisar om detta, så sitter vi redan med ett lite dåligt samvete. Och om du har funnits med i kyrkan något tag överhuvudtaget, alltså så, mer än 3 år, så har du fått undervisning om detta. Men ändå så verkar det som att vi har ett problem med det ibland. Att vi får inte riktigt till det. Eller vi tycker att, ja, lärjungaskap, men jag vågar inte. Eller det fallerar. Så först och främst så vill jag bara liksom, kan vi börja med att egentligen så har ni kunskapen. Egentligen så vet ni. Barnens bibel, ja, det är den, kan vara, den är inte fel. Egentligen så liksom, och så kan vi bara börja med att faktiskt möta Jesus i verkligheten, i det äkta. Och så ska vi bara be en liten kort stund. För det är så här, Jesus vet hur det står till med ditt hjärta. Han vet hur det står till med din bibelläsning. Han vet hur det står till med ditt böneliv. Han vet. Och han är inte ute efter att du måste hålla uppe några maskar eller fasader. Du kan göra det för oss andra för att vara lite artig, om du liksom så. Men du behöver inte göra det för honom. Och han är inte ute efter att lägga skam eller börda på dig. Utan han är ute efter frihet. Han vill kalla dig till frihet. Frihet är hans namn. Han vill ge folket hopp. Frihet för de fångna. Visst är det det han läser i Nasarets synagoga, va? Han har kommit för att ge frihet till de fångna. Och här behöver vi börja, vi också, Guds folk, att liksom komma in i friheten. Och att bara liksom, okej, Jesus, du vet hur det är. Så nu sätter vi där och sen så går vi vidare från det. Är det okej? Jesus, det är en nåd att få tillhöra dig. Det är en nåd att av alla de människor som lever i det här landet, som är så långt borta ifrån dig och som inte känner dig och som aldrig har hört ditt ord. Bland alla de människor så fick vi komma inom hör. Så fick vi av någon anledning upp ögonen för vem du är. Så sitter vi den här söndag eftermiddagen här. Vi hade kunnat göra många andra saker. Men vi sitter här för att vi längtar efter dig. Och vi vill söka ditt ansikte. Och du vet att vi vill det. Djupt, långt inne i våra hjärtan så vill vi det. Men du vet att det är så mycket som kommer emellan. Det är så många förspillda tillfällen. Det är så mycket hårdhet i mitt liv. Det är så mycket jag i mitt liv. Det är så mycket vi skulle vilja göra men som vi av någon anledning inte får till. Och du vet anledningarna och du vet, Herre, du vet allt. Du vet allt. Och vi är precis som Petrus som står där vid stranden och du frågar om vi håller dig kär. Och någonstans så får vi bara ge upp och säga, du vet allt, Herre. Du vet vår förnekelse och vår otro, vår kamp och vår prövning. Men vi vill också säga att vi har dig kär, Jesus, och vi vill mer. Så tackar jag dig, Jesus. För syndernas förlåtelse. Också här gäller det. Så jag ber om att du för oss fram till nådens tron. Inte på grund av vår egen förträfflighet. Vår egen bibelläsning och eget böneliv. Utan på grund av att du dog på korset. För att vi skulle få fritt tillträde. Fritt tillträde. Och nu längtar vi efter Fadern. Vi som hans barn längtar efter Fadern och vi vill se ditt ansikte. Vi vill höra din röst. Och vi vill ta emot dig som förlåtna. Som upprättade och som fria. Vi vill ta emot dig som döpta. Som människor som du har satt ditt sigill på. Och där det oerhörda att din helige ande bor i oss. Så jag ber nu om att vi får den här stunden. Sitta och lyssna med barnaskapets ande som bara vet att vi älskar det. Som bara vet att vi älskar det. Kom helig ande. I Jesu namn. Amen. Så. Det är inte ett måste att komma inför Guds ansikte. Men vi får lov. Det är ett lite annat perspektiv. Det är inte att vi måste, men vi får lov. Det är fantastiskt. Det är bara nåd, nåd, nåd. Vi ska avsluta det här passet sen med att ha en liten stund i att läsa Bibeln själv. Men bara en övning som jag kommer att ge er. Därför att jag har inga problem att prata i 3 timmar i sträck. Men det är faktiskt så att vi har suttit på väldigt mycket undervisning. Och vi behöver praktik. Så. Och den undervisningen ni inte får nu, det hade ni lika gärna kunnat få av Peter och herr Johan. Johan. Herr Johan. Jag tänkte på Johan Corlin, det är en annan. Ja, men han är också bra. Präst. Joel. Han har varit här, ja? Ja, ni har bara bra präster här. Det är bra. Och vi kan också, innan vi går in i den övningen, så tänker jag att vi kan också ta lite, om ni vill ställa lite frågor eller så här. För jag kan ju få lov att vara lite provokativ, för jag behöver inte komma tillbaka här igen. Ni kan ju säga att hon kallar inte henne igen sen. Så, men det är kul om ni gör det alltså, men ni behöver inte så. När vi pratar lärjungaskap så är det, har vi fastnat väldigt lätt i att vi pratar om kunskap. Får vi bara mer kunskap så växer vi i lärjungaskap. Får vi bara mer bibelstudium, och jag är inte alls emot bibel, det är inte alls det. Det kommer ni att märka här sen. För det här blir liksom bön och bibel nu. Sen efter kaffet så vill jag prata lite grann mer om också att skapa... Det här, då blir det mycket för er föräldrar, men det blir för er andra vuxna också, men att skapa en god liksom ordning och hur vi kan ge tron vidare till våra barn. För jag ser att det är många föräldrar i min ålder som kapitulerar och tror att man inte ska ge det vidare och liksom ger upp inför den stora så. Så det är även, men det kommer även vara bra för dig som är singel och inte har några barn och inte tycker om barn. Så. De finns också. När vi pratar om lärjungaskap så hamnar vi lätt i kunskap. Om det hade varit och hjälpt oss kunskap att liksom växa i lärjungaskap, och om vi hade bara haft bibelstudier och att det hade liksom lärt, då hade vi haft väckelse i det här landet, ska jag säga. För vi är en generation som har suttit och hört och hört och hört och hört. Länge och mycket. Och det viktiga är inte att du vet exakt vad som står i Hesekiel 37. Eller vad du tycker i Israelfrågan eller i ämbetsfrågan. Det viktiga är att du applicerar det här som står här. Att det får gå härifrån till hit och ut. Det är det. Sen är de andra frågorna, det är inte oviktigt, det är inte det jag säger, så gå inte och citera mig sen eller bli upprörd av att hon sa det, det var inte det jag sa, utan det handlar om att vi tar de enkla lösningarna lätt liksom. Sitter jag bara på ett bibelstudie till så kommer det nog liksom, kan jag bara Hesekiel 37 så kommer det att lösa sig. Nej, det handlar om att applicera detta på våra liv. Det handlar om att växa i karaktär. Och det handlar om att växa i gåvor. Kunskap, ja, jätteviktigt. Men också att växa i karaktär och i gåvor. Anders Petter Sjödin, som är präst ute i Furulund, känner ni till. Han skrev en väldigt bra bok som heter Förvandlad. Hoppas ni har läst den. Har ni inte det så läs den. Men han skrev så här. Tänk om vi skulle börja att väga våra kyrkobesökare istället för att räkna dem. Så. Och då menar han inte hur mycket liksom, fastar ni nu på riktigt eller inte. Det är inte det liksom, det skulle ju vara hemskt. Ja, där har vi en vår. Men det han menar, då hade jag slutat komma. Men det han menar är att har det hänt någonting i ditt liv det senaste året? Har du vuxit? Växer du i mognad till Kristus? Det handlar inte om hur många besökare vi har. Hur ser vi på växt? Kan du se att andens frukter växer i dig? Att du får mer av tålamod och självbehärskning och vänlighet och glädje och frid. Ser du det än vad jag hade förra året? Eller blir det hårdare, kallare? Så. Hur ser det ut i ditt liv? För att växa i lärjungaskap så har vi fått flera redskap. Och trots att vi har fått de redskapen så använder vi inte dem. Till exempel det här med väldigt enkelt med Bibeln. Det här är egentligen, den här boken är den mest säljande boken varje vecka utöver vår värld. Vi är ett folk som har flest biblar per personer i våra bokhyllor i Sverige, men läser minst. Så här också, ja, men den här, det är också viktigt med vilken bibelöversättning vi har. Ja, men det viktigaste är att du läser den. Så gillar du 1917, så läs den. Håll inte liksom, eller folkbibeln eller 2000. Det viktiga är att du läser den. Det här är en, liksom en fantastisk bok som inte bara är bästsäljande, utan som också förändrar ditt liv och förändrar våra liv. Den här boken kan vi lätt göra till lagar, regler, diskussion. Istället för att läsa den utifrån varför är den skriven på det här sättet till oss. Det här är ju ett enda stort kärleksbrev. Den här boken är ju inte till för liksom, först och främst nu ska jag kunna utan till, utan för att skapa relation mellan dig och den levande guden. Min man skriver kärleksbrev till mig ibland. Och han skrev kärleksbrev innan vi gifte oss. Alltså, när jag säger ibland så är det typ en gång om året. Så det är inte så att ni behöver. Jag ser en del kvinnor och ni bara, ah. Så att det är liksom inte. Det är inte så. Och det är också lite så här, vad är ett kärleksbrev? Det kan man ju också tolka. Ibland så bara plockar jag upp en lista så här. Så har han skrivit 2 liter mjölk. Bregott. Toapapper. Och jag bara, sexy liksom, nej. Så det är också, det är ju, varför är handlingslistan så fin? Jo, det är för att den kommer ifrån honom, mitt livs kärlek, Per. Och de här breven som han har skrivit, det är liksom inte, det är inte så att det är någon jätte wow, dikter, så det är inte Höga visan, det är inte det här, utan det är ganska enkelt. Men de betyder, jag sparar dem. Och de betyder enormt mycket för mig. Inte för ordens skull, utan för avsändaren. Och när jag närmar mig den här boken, Bibeln, så närmar jag den med att tänka, vem är avsändare? Jo, det är Fadern som älskar mig och som känner mig. Som är den enda som känner mig egentligen på djupet. Och som har skrivit för att tala om och dra mig in i en relation närmare och djupare med honom. Det är också så att jag behöver inte förstå allting för att ändå tro på någonting. Där, här. Du behöver inte förstå allting i Bibeln för att läsa den. Vi hakar ibland upp oss på att liksom, vi är mitt inne i en alfakurs här nu i Östersund. Och där var någon som hade börjat i 3:e Mosebok och läsa. Bara, no, det är förbjudet. Börja inte där. Varför? Vem rekommenderade dig att läsa den? Så det är inte där vi ska börja eventuellt. Om du inte är väldigt fascinerad av olika offerlagar och så vidare. Renhetsrinor. Men att se vad, jag behöver inte förstå allting som står i Bibeln för att läsa den. Jag är en passionerad skidåkare, jag älskar att åka skidor, men jag har lärt mig som vuxen. Jag lärde mig som 30-åring och nu ska jag bara ha koll på tiden. Jag har ingen den har jag lagt där. Men när jag lärde mig, som jag sa, är jag ofrum, så jag tänkte jag skulle ljuga för min man. Jag ska berätta hur det gick till. Men han var jättesmart och sa, om du ska lära dig åka skidor så ska jag inte lära dig. Så det var jätteklokt av honom. Och han bokade in skidlärare och vår yngsta var 9 månader, så han hade hand om honom. Och när man bara, första gången man fått på sig den här utrustningen, alltså det är ju helt sjuka grejer. Det är ju varför liksom pjäxorna. Man kan inte gå med dem. Sen skulle jag bära skidorna över för jag vågar inte åka. För jag är både farträdd och höjdrädd. Liksom. Så det var jätte... Och så skulle jag bära skidorna över från ena liksom, kanten av backen till den andra. För det var där vi skulle mötas. Och jag vet ju idag, men alltså, folk måste ju skratta. För då bar jag liksom. Jag hade en skida där och en stav där. Och så gick jag liksom över så här. Och när jag står där så bara tänker jag så här. Per är inte här. Alltså jag går nu innan skidläraren kommer och så säger jag till Per att jag var på skidlektionen, jag hatade och vill aldrig åka mer. Så jag står där helt, och det var, jag var präst då också, så att det var liksom, och tänker att jag ska ljuga för min man. Så sen kommer skidläraren och så bara åker vi, och så long story, gör den väldigt kort, att det var ju helt fantastiskt. Jag blev helt fast i detta, jag tyckte det var så roligt, och det visade sig att jag är jättedålig på sport, men det, att åka skidor var jag faktiskt ganska bra på. Och när man åker skidor så börjar man på grön pist. Sen går man till blå, röd, och är man riktigt galen så åker man svart pist. Sen kan man ta sig utanför pisten och åka off pist. Och just nu är jag inne och åker jättemycket skog. Sådana här små mellan liksom, med mina barn. Så. Men ibland är det så att jag tappar modet. Och liksom gå tillbaka till det här. Bara, nej, jag kan jag ju riktigt egentligen. Så ibland när det blir för svårt. Så just nu med skogsåkningen. Då åker jag tillbaka in i den blåa pisten. Eller om det blir för brant liksom, svart pist. Nej, då åker jag tillbaka till den röda eller till den gröna. Och helt plötsligt där så känns det. Nej, men just det. Jag kan ju detta. Ibland när vi läser Bibeln så hakar vi upp oss på saker som bara, jag fattar inte detta, det går inte, och varför är Gud sån här, och jag bara retar mig. Så om någon tycker det är vanvärdigt, så man får lov att säga så, läs Saltaren liksom. Man får lov att säga liksom, jag retar mig på dig Gud, hur tänkte du här? Så, för han tål det, han är ju den enda som egentligen tål kritik. Jag tål inte kritik så jättebra, men han tål ju, han kan ju få allt liksom, han orkar ju med oss människor liksom. Och där är också bara mitt råd, att när du hakar upp dig, att gå tillbaka till den gröna pisten. Nej, men gå tillbaka till det du vet. Gå tillbaka till det du förstår. Var inte i det som du inte förstår. Hela det här med lidande, kamp, alltså död, sjukdom, smärta. Varför blir vissa helade, inte andra? För mig är det hela tiden att okej, jag backar bakåt. Jag backar bakåt till okej, vad är det jag förstår? Ja, det jag förstår är att vi lever i en förgänglig värld. Jag förstår att min kropp bryts ner. Jag förstår att Gud älskar. Det är vad jag förstår. Jag förstår att det finns en väg och att Gud har visat Guds kärlek. Okej, då är jag där i det. Är ni med? Så här är bara min uppmuntran att hitta och läsa den här boken. Flytta den från, här jag tar konkreta tips här nu. Flytta den från sängbordet ut till köksbordet. Vi har flyttat den här bibeln in till vår privata sfär. Och vad händer när vi läser vid sängbordet? Ja, det blir en ganska privat läsning, en ganska trött läsning. Flytta den här boken. Om du nu har 7 biblar hemma så kan du lägga det på 7 olika ställen. Flytta den ut i rummet och ha det där du är. Och för mig så är det köket och det är tvättstugan. Det låter som jag lever ju helt, det är bara, min man gör mycket annat sånt också. Han lagar mest mat, men jag dricker mycket kaffe. Så då är det där. Jag flyttar också ut den här så mycket jag bara kan till det offentliga rummet. Vi har någonting som vi jobbar med som heter medvandrargrupper. Det heter lärjungargrupper, minigrupper. Det finns många namn på det hela. Men det enkelt det vi gör är att vi träffas en gång i veckan. Jag och 2 andra kvinnor. Vi läser Bibeln tillsammans. Och jag ska dela hur vi gör detta sen. Vi läser Bibeln tillsammans och vi ses på Espresso House eller på Wayne's i Östersund. Och vi läser Bibeln så här. Man kan ju också ha den i telefonen, det går jättebra. Men vi har den så här, öppen på Espresso House. Därför att vi behöver hjälpa varandra en frimodighet att ha denna boken i det offentliga rummet. Det är inte förbjudet att ha det i offentliga rummet. Vi har hel frihet att ha det. Och sen så när vi är där så bekänner vi synd för varandra. Så det är därför vi kör kill of sig och tjej of sig. Och sen så ber vi för varandra. Vi ber om en öppen himmel över våra vänners liv. Vi har några vänner som vi ber för, som vi vill ska komma till tro. Och sen så ber vi om en öppen mun för oss att dela liksom evangeliet. Så här, bara flytta den här boken. Lägg den ute öppet. Där du är med dina barn eller där du befinner dig liksom överlag. Så. Att använda denna. Okej. Okay. I den här boken så läser vi om Jesus Kristus. Och det andra redskapet som han ger oss, det första är Bibeln. Det andra redskapet, och så jag ska inte ta de andra redskapen, för en av dem är ju till exempel gudstjänsten. Så, men jag hinner bara bönen och Bibeln. Det andra redskapet är bönen. Och Jesu böneliv säger vi är en förebild för oss. Men Jesu böneliv är också en provokation för oss. Därför att hans böneliv är ju helt otroligt. När vi säger att han är förebild så provocerar han också oss. Det är en provokation. Jesus, han säger till dig, följ med mig bort till en öde trakt så att du får vila dig lite. När var du där senast? Och vilade dig tillsammans med Jesus. Vi har det. Vi har redskapen och ändå så använder vi inte dem. Stressen och pressen och liksom den psykiska ohälsan. Vi som lärjungar till Jesus lever ju inte så stor skillnad jämfört med alla andra. Jag vet att jag provocerar. Men det verkar som om vi är lika stressade, lika oroliga, lika rädda. Inte alla naturligtvis, men många utav oss. Och det är en utmaning för mig idag att leva. Hur kan jag inte översköljas av all denna stress, all denna image, all denna FOMO, fear of missing out? För om jag också är inne i det så lever jag ju som alla andra. Och så kallar Jesus på mig och han kallar på dig. Och säger, följ med mig bort till en öde trakt. Det finns en tanke, tror jag, med att det är en öde trakt. Så att du kan vila dig lite. Och Jesus, han gör något helt suveränt med den möjliga tiden. När han säger det, följ med mig bort till en öde trakt. Så det handlar det inte om att du ska vara där och vi. För några av oss kanske vi kan åka på en retreat. Men de flesta av oss ser inte livet ut så. Utan livet ser ut som att vi har ett jobb förhoppningsvis. Och vi har åtaganden som vi måste liksom göra. Och det tvättar sig inte själv och handlas inte hem. Det är inte något magiskt som händer i kylskåpet liksom, bara för att man är frälst. Så att det kommer hem matvaror av sig själv. Utan det saker behöver göras. Men han kan göra utav den möjliga tid du har. Så om du ger det till honom så kan han göra något helt fantastiskt utav det. Så har du 2 minuter på morgonen så ge honom det. Det är inte så konstigt om vi är stressade genom hela dagen, har svårt att höra vad han vill säga till oss. När vi bara vaknar och så upp och så de här bekymren och så detta och detta. Gör det enkelt. Genom alla år som jag tyckte det var jättesvårt att vara förälder och vara hemma med mina barn. Och jag tyckte det var hemskt att inte kunna sova och så vidare. Och utmaning att få till bönen och Bibeln. Och det jag gjorde var att jag upptäckte att jag använde den här som väckarklocka. Och precis bredvid Instagram så har jag också någon bibelappen. Och varför ska jag trycka på Instagram eller Facebook det första jag gör på morgonen? Utan istället faktiskt bara, okej, jag trycker på Bibeln. Det är det som jag gör. Det är det första. Innan jag bara bestämde mig. Om klockan är 4 på natten på morgonen och jag ska upp för att det är någon unge som vill ha välling. Eller om det är oavsett hur dags liksom. Då det första jag gör. Den där ungen kan vänta i 20 sekunder. Det första jag gör innan jag sätter mina fötter på den här marken. Så ska jag ha läst någonting ifrån Guds ord. Bara bestämde mig för det. Och det tog 10 sekunder Så. Och det var många, det är många morgnar som jag bara så här, jag läser för jag ska och sen så vidare. Men där är också morgnar utav guld. Och nu den senaste perioden, senaste månaden så är det, jag har helt, följer en helt vanlig bibelapp. Och jag vet att det är miljontals som följer den också över världen. Och det är samma bibelord. Men vet du, under månadstiden så har varje bibelord som varit på morgonen, den varit exakt till mig. Bara till mig. Så har jag upplevt det. Exakt till mig. Och det är det som är undret, liksom, tilltalet in. När vi tänker kring bön och Bibeln så tror jag att vi behöver ha mycket mer kreativitet och lust. Här kommer tre ord som jag får med er detta. Kring bönen, att ha lust, disciplin och kreativitet. Och att börja i lusten. Och om du inte har lust att be, så säg det då. Vi började i verkligheten. Vet ni, de första när jag blev förälskad i Per, så kunde vi liksom prata i timmar. Så. Och prata i telefon jättelänge. Och jag kände att jag ville bara vara med honom. Det var ju inte så att jag, när jag träffade Per, liksom såg honom som att ja, men du verkar ju vara en jättebra inkomstkälla och verkligen viril. Så att du blir nog en bra pappa till mina barn. Liksom, så här. Dig kan jag ju utnyttja genom livet. Absolut inte. Utan det fanns ju en lust. Jag gifte mig inte med honom för vad jag tänkte. Att ja, men så här bra kan han vara i framtiden. Har du gjort bra pensionsval till exempel? Det var ju inte så jag frågade honom. Det var inte första. Utan jag var ju så förälskad i honom. Så att det var ju, räckte ju att han kom in liksom i ett rum. Så bara liksom det här. Så. Den känslan. Du kan ju aldrig ha varit förälskad. Men så var det. Det har gått över lite nu kan jag säga. Han kan komma in i rummet och det är inte helt. Men. Jag, det, och där. Att få vara med Jesus. Inte för att du måste. Utan för att du får. Och för att du har lust till det. Så utifrån detta. Att faktiskt be. Om lusten. Och annars gå på lusten. Sen min vän, så kommer lusten inte leda dig så långt om du inte lägger till disciplin. Idag, 19 år senare in i vårt äktenskap, så får vi ju planera för att ha liksom romantiska kvällar. Så här. Vi får fixa barnvakt och så vidare. Vissa gånger så har vi suttit och bara så här, har vi något att prata om? Liksom. Det har vi ju egentligen. Men där det har varit ganska tyst emellan oss. Och vi har fått jobba på vår relation. Men att jag är gift idag och älskar honom och vill vara kvar i en relation med honom, det är inte den här lusten från början, utan det är ju disciplinen. Och då ibland så kan man bara så höra, när man är på, alltså man hör med ungdomar och så där, de bara, åh, misär, pratar de om disciplin i relationer. Och då brukar jag alltid vara, du kommit så mycket längre på att vara i en livslång levande kärleksrelation än vad du har gjort. Så att ja, disciplin behövs in i detta. Så hitta din disciplin, hitta din ordning, att ordning och bevara den ordningen. Om du bevarar ordningen så kommer ordningen bevara dig. Hänger ni med på den? Den var jättebra. Ja. Om du hittar ordningen så kommer ordningen bevara dig. Och sen så det sista ordet, kreativitet. Här tror jag vi behöver ha liksom förlösa. Så det här handlar inte någonting om någon personlighet. För jag vet att ni kan gå härifrån och säga men hon är lite yvig. Så det är väl kreativiteten, det är väl liksom hon så här. Men då vill jag bara säga att jag är gift med en ekonom så, som inte är yvig utan boxig. Jätteboxig är han. Men i detta så behöver vi ha en kreativitet därför att Gud är kreativ. Alltså om han som har skapat kameleonten, blåvalen, katt, den elefanten och personen som sitter bredvid dig. Bara titta på personen som sitter bredvid dig. Så är, han har ju humor, eller hur? Va? Där finns en kreativitet. Så. Och här i bönen, alltså våga vara kreativa. Hitta en kreativitet. Om det är att skriva, om det är att rita, om det är att måla, om det är att gå bönevandringar, om det är att liksom, lyssna på lovsångsmusik, om dansa. Vad är det? Vad är liksom? Hitta det kreativa. Våga släpp loss. Gud älskar att höra din röst. Så när vi pratar bönen, Bibeln, lärjungaskapet, så är det inte, nu ska vi späka oss till lärjungaskap liksom. Utan det finns en kärlek och en kreativitet och humor och glädje och frihet. Och där han vill sätta din karaktär, bearbeta din karaktär, sätta igång dina gåvor. Och att våga läsa Bibeln kreativ. Den är mustig. Det är liksom människor det står om här. Hur Gud handlar med helt vanliga människor. Så, och läsa Bibeln kan du göra med människor som inte är troende också. Och nu ska jag som bara avslutning innan kaffet. Så ni inte somnar. Alltså kaffet ska ni ha sen så ni inte somnar. Jag vill bara ge er ett enkelt koncept som ni kan ta med er och göra var som helst, när som helst och ni med vem som helst. Och jag vill att ni lär det vidare till någon annan. Och om det bara är så en tredjedel av er här som gör detta, så kan det verkligen få påverka ett samhälle, ett område, ett land. När vi läser Bibeln så går jag lätt in i att jag måste ha så mycket förkunskap. Och det kan ibland hindra oss. Så vi läser inte och kommer inte in i vad som verkligen det står. Nu hade vi ingen sån här power eller så här att skriva på här, va? Men jag vill att ni slår upp Lukas 5. Här är en bibel. Han har stuckit som suttit där, så kan du sno hans bibel. Han är kanske han som sitter där nere. Och jag vill att ni ska läsa verserna. Skulle jag ju själv också. Ni ska läsa om fiskfångsten. Lukas 5, vers 1 till... Vad sa du? Tack, vers 1-11. Börja inte läs nu. Stopp, läs inte ännu. Så läser ni den. Och sen vill jag, och du kan läsa den två gånger. Och jag vill inte, du får inte blanda in något annat ifrån Bibeln in i den här passagen. Du får inte citera någonting, du får inte, ingenting. Det är som om du bara läser den. Och så vill jag att du svarar på tre frågor. Det första... Vad säger den här texten om Gud? Bara den texten. Om du blandar in någonting annat. Vad säger den här texten om Gud? Den andra frågan är. Vad säger den om människan? Och det tredje avslutande. Finns det några löften eller uppmaningar? Det är två olika frågor egentligen. Men löften eller uppmaningar i den här bibeltexten för dig. Och det delar du tillsammans med den som du sitter bredvid. Två och två. Men först så läser ni tyst för er själva bibeltexten två gånger. Och sen så delar ni detta utifrån de här tre frågorna. Och jag vet när ni har läst dem ska jag upprepa frågorna en gång. Nu får ni läsa först. Lukas 5. Vers 1-11. Och ni ska inte prata högt sen överhuvudtaget. Alltså, ni ska bara prata med den ni sitter bredvid. Så ni kan vara lugna. När ni har läst den två gånger så pratar ni om väldigt kort. Och jag kommer behöva avbryta er. Men vad säger den här texten om Gud? Vad säger den om människan? Och vad finns det för? Finns det några löften eller utmaningar? Varsågod och börja prata. Dela det ni ser. Med den ni sitter bredvid. Eller någon annan trevlig människa. Om ni hittar någon annan som är trevligare så kan ni byta. Blanda nu inte in någon annan bibeltext i detta. Bara vad ni har läst i bibeltexten. Nu avbryter jag er. Fast ni är inne i jättespännande samtal. Bara för att det är ju att kaffet väntar också. Nej, men ibland så hindras vi i vår bibelläsning för att vi tror och samtal om Bibeln liksom utifrån tron att vi tror att vi måste ha så mycket kunskap för att kunna samtala om Bibeln. Och vi behöver komma bort ifrån det. Och för att tänker vi att vi ska lyssna på experter som Joel till exempel, eller Peter, eller andra och så vidare. Eller andra som har varit med länge och det är jättebra, vi har ett uttryck, skrift, låt skrift tolka skrift. Jättebra, så slår vi och så sitter vi och slår och så är det människor som sitter och bara, jag hittar inte ens Johannes evangeliet. Det här är inte för mig. Det här redskapet, det här kan, jag tror att vi behöver träna oss i detta, för jag hörde mig lite att ni kom in i typ teologiska ord, hörde jag här. Men det här redskapet kan ni ta och ge vidare till er granne och läsa ett stycke i evangeliet, eller evangeliörna. Någonting, välja ut någonting. Ni kan läsa det med vem som helst. För all, om man är läskunnig. Och är man inte läskunnig så kan du läsa det för dem. Och då är det liksom, vad säger detta om Gud? Och då är det inte vad som också har stått i första Mosebok om Gud. Vi går in med jättemycket förkunskap. Fastän vi säger att vi har inte så mycket kunskap. Men vi är marinerade i vissa kyrkliga uttryck. Så om vi bara, men nej, bara den här. Vad säger den om Gud? Vad säger den om människan? Och vad finns det för löften, utmaningar? Och det här kan du applicera på vilket som helst. Vi gjorde det utifrån en i min medvandrargrupp då. Hon ville läsa Jesaja. Och jag bara, Jesaja liksom. Det är ju jättesvårt. Men där vi läste Jesaja 3, det är bara dum. Men ändå så kunde vi få ut så mycket utifrån Jesaja 3, bara med de här tre orden. Och jag fick hålla i mig att inte liksom gå in i något sånt. Ja, men Jesaja, ja, det finns ju Deftero och Jesaja och Trito. Det är olika tidsepoker. Och är det egentligen en profet eller är det flera som har skrivit? Alltså jag är så sjukt här bak. Alltså, det är massa grejer här som behöver väck. Utan istället se, okej. Vad vill Gud säga genom den här bibeltexten här och nu? Och när du börjar läsa Bibeln på det sättet så blir Bibeln spännande för att det handlar om ditt liv. Vad säger det om människan? Ja, vad säger det om mig? Utifrån Lukas 5. Det säger om mig att jag är också rädd. Det säger om att jag är orolig när jag inte får till försörjningen. Vad säger de om mig att när jag möter liksom det absolut goda så kan jag bara känna att jag vill inte ens vara här, de är för bra för mig. Och så vidare. Vad det nu än var, vad Gud talade. Och det kan jag dela med vem som helst som inte är troende. Eller som man faktiskt bör upptäcka har en tro. Och då blir bibelläsningen spännande. På samma sätt när vi börja be det vi faktiskt verkligen längtar efter. Någon som utmanade mig en gång som sa, har du tråkigt, tycker du att ditt böneliv är tråkigt? Ja, men då ber du ju inte om saker som verkligen finns på hjärtat. Som betyder någonting för dig. Och du har inte heller upptäckt liksom bönens vilken kraft det är. Ja. Det var det lilla enkla jag ville dela om bön och bibel. Och så ska vi prata om andligt självförtroende sen efter kaffet. Är någon som bara känner så här, det här, vi har 2 minuter av det här, jag fattar inte detta, eller jag höll inte med där, eller jag har ett vittnesbörd här. Ja. Absolut, där håller jag med, helt med. Och där börja i evangelierna, skulle jag säga. Det är mitt råd, alltid. Börja i evangelierna. Mm. Jag håller med dig, att du inte håller med mig. Mm. Nej, men det börjar evangeliet. Börjar jag alltid. Mm. Någon mer? Bara reflektion. Nej, ni är kaffesugna allihopa. Mm. Då tar vi kaffe. Och så kör vi här igen 3:30. Va? Jag tittar på dig ändå. Nej, du är inte ansvarig. Nej. 3:30 i församlingshemmet. Mm.
Att jag kan känna att ibland ber jag mig verkligen. Mm. Men att vi får ju inte alltid bönesvar. Mm. Fast det är egentligen en längtan man har.
Mm.
Och då undrar jag hur du menar med att bönen ska bli... Eller hur tänkte du när du sa det?
Att bönen... Nu ska jag singa av. Vad sa du? En gång till.
Nej, men att bönen liksom ska man säga... Det är inte alltid man får bönesvar. Och då kan man ju känna att det är en kamp också.
Ja, det är det. Absolut. Jag skulle säga så här, du får alltid